Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Är du där, Ann?
Det kan du tro att jag är. Jag sitter här på plats med en kopp kaffe och väntar.
Äntligen får vi pratas vid igen.
Yes.
Och utreda saker och ting.
Mm.
Det tycker jag är veckans höjdpunkt, och det hoppas vi att lyssnarna också tycker att det är.
Ja, och kan vi inte tacka våra lyssnare för att de lyssnar, och tacka särskilt er som också delar vår podd och kanske rekommenderar den för andra att lyssna på. För fler borde ju lyssna på oss, tycker jag.
Ja, exakt. Och vad man också kan göra är att gå in och ge podden en recension eller betygsätta podden.
Det ska
på
jag genast göra. Jag ska ge den lysande recension.
Det kan man göra på Spotify eller på Podcaster. Jaha. Eller på var man nu går in och lyssnar på våra vackra röster. Mm. Skriv en liten recension, ge den betyg och prenumerera på podden, så blir vi successivt större, starkare och också vackrare, tänker jag. Om nu det är möjligt, Ann. Ja.
Ja.
Vi känner oss ganska tjusiga som det, tänker jag, även om det är söndag morgon här och vi är lite groggy.
Ja, men just idag så känns det ganska bra faktiskt. Det får man säga. Ja.
Vi låt oss irritera oss först på allehanda saker som har kommit vår väg under veckan som har gått. Vad har stört dig?
Ja, alltså jag har stört mig på den här Klaus Wolf Watz. Inte bara det att han har ett helt orimligt efternamn. Alltså är detta ett artistnamn? Ja. Heter människan så verkligen? Han är alltså ansvarig utgivare för Ekot.
Ja, namnet får mig att tänka att han är en karaktär i Fablernas värld.
Klaus Wolf, ja faktiskt. Men det som irriterar mig, det har ju varit det här debaclet med Ebba Busch som gjorde ett omsusat uttalande i lördagsintervjun där hon ifrågasatte varför det inte var fler islamister än poliser som var skadade efter de här paludanrelaterade kravallerna. Och detta översattes sen på ett mycket försåtligt sätt av olika program på andra språk. Det var bland annat somaliska och några språk till att Ebba Busch, hon undrade varför det inte var fler muslimer som var skjutna. Och det är en väldigt stor skillnad på att fråga om det var muslimer eller islamister. Och detta har ju inte tagits väl emot av de som har lyssnat naturligtvis. Utan jag skulle också säga att det är att utsätta Ebba Busch för viss fara att påstå att hon vill att poliser ska skjuta ihjäl muslimer. Det är ju ett fasansfullt påstående.
Jag uppfattade också som att det handlade om skadade, översattes till döda eller någonting sånt där också. Så att det blev liksom väldigt, det blev ju förstärkt på tre olika ställen i det olyckliga uttalandet, skruvades liksom upp, inte bara i en felskrivning utan tre olika felöversättningar, om jag förstod det rätt.
Ja, men så, absolut så var det. Och det var ju inte bara på somaliska utan det var på ett antal språk. Jag tror det var tre eller fyra språk som jag har tappat bort nu vilka det var. Men det som då irriterat mig är att den här Klaus Wolf Watz, han tycks inte förstå vad det innebär att vara en ansvarig utgivare. Han sitter ändå som ansvarig utgivare för ett av Sveriges absolut viktigaste nyhetsprogram, alltså Dagens Eko, som ju har en oerhörd trovärdighet. Och sen så missbrukar han då begreppet armlängds avstånd. Därför att Ebba Busch, som ju är partiledare för Kristdemokraterna, hennes stabschef har hört av sig och vill då ha ett möte med Wolf Watz och Ekot för att försöka reda ut detta. Men då vägrar han träffa representanter för Kristdemokraterna med hänvisning till att politikerna inte ska lägga sig i yttrandefriheten och att, att politiken ska hållas på en armlängds avstånd. Men det här handlar om något helt annat. Det handlar ju faktiskt om att Dagens Eko har spridit fake news. Alltså, det är ju helt, det är oacceptabelt. Och att då liksom göra sig själv till någon jävla yttrandefrihetshjälte här som Wolf Watz gör när han säger att han värnar minsann medias oberoende, han tänker inte prata med politiken. Det egentligen är väl det är för milt att säga att jag har irriterat mig på det, men det här är
käpprätt
fel. Ja, jag har faktiskt känt mig på gränsen till rasande. Så kan man säga att jag kanske inte liksom heller tycker att Ebbas uttalande var, jag vet inte, jag tyckte det var lite över gränsen måste jag säga. Men,
det tycker jag också att det var. Ja. Men det, jag håller med dig om att den där intervjun där Wolf Watz skulle förklara varför han inte ville sitta ner med KD och diskutera felen som Ekot hade gjort i översättningarna. Det finns någonting slappt i att svara på den typen av grava fel med att vi får utreda det eller det var olyckligt, det ska inte ske igen, vi tar allvarligt på det och så vidare. Därför att precis som du är inne på så kan det ju få väldigt starka återverkningar för de personer som ser ut att ha sagt någonting de inte har sagt. Även om det de sa från början inte heller var det mest begåvade som man kan tänka sig.
Nej, precis. Nej. Och sen då en ytterligare irritation som hänger ihop med detta, det är att den här Wolf Watz står inte för några motfrågor av den här vänliga kollegan som intervjuar honom. För att kollegan borde fråga sig, men är det rimligt att hänvisa till armlängds avstånd i det här fallet? Är det verkligen det handlar om? Och ingår det i yttrandefriheten att man får felöversätta och förvanska uttalanden från en partiledare och så vidare och så vidare. Och det är en irritation som jag ofta känner, att jag tycker att journalister i svensk media och faktiskt framförallt i public service ofta är tämligen inkompetenta.
Oj, det är starka ord.
Ja, det är starka ord, men jag står för det. Jag tycker att det är skandalöst. Och för att avsluta det hela, knyta ihop säcken här med inkompetensen och Wolf Watz. Hur i helvete kan man vara ansvarig utgivare för program som publiceras på språk som man inte själv behärskar? Det är som att sätta mig som ansvarig utgivare för en publikation som ges ut på kinesiska. Hur ska jag kunna gå i god för vad som då publiceras i den tidningen? Det är ju vansinnigt. Så nu har jag irriterat mig klart.
Ja, men jag kan bara hänga med i den sista irritationsvurpan där som du gjorde, därför att just det är ju knäckfrågan här, att den som slutgranskar innan publicering måste ju rimligen också ha en språkfärdighet och en förtrogenhet med det språket, finns det ju så att säga inget ansvar i den handlingen att faktiskt lägga ut och publicera det.
Exakt.
Så det tycker jag gott att han kan få skämmas för den delen ytterligare där i fablarnas värld.
Klaus i fablarnas värld. Skicka honom på lite språkkurser.
Jag tänker irritera mig på, eller lyfta en irritation som gäller det. Vi är kvar i politiksfären nu och i hur framförallt politiker svarar på frågor. Mm. Vi ser ju många intervjuer nu när politiker avkrävs ställningstagande i exempelvis NATO-frågan, och det är flera andra liknande stora frågor som nu man måste bekänna färg i. Och då säger ofta politiker så här: ja, jag har vägt för och emot, bla 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 och så vidare, och då nu har jag landat i att X är rätt eller att Y är fel. Och det där landat i, det söker mig varje gång jag hör det. För jag undrar liksom, vad är det du egentligen vill säga här? De vill säga, jag har kommit fram till att det här är rätt. Eller det här är den rätta vägen. Varför kan man inte säga det då istället? Istället för att landa. Är det så att de har varit ute och flygit kanske? Och så tittar de ut över terrängen. Var är det bra att landa här? Det är där borta. Nu, och sen så lägger de till, jag känner mig trygg i att jag har landat i det här ställningstagandet.
Ja.
Vilket med andra ord egentligen bara betyder, jag är helt säker på att jag har rätt i den här ställningstagandet som jag nu har tagit. Och kanske man kan säga det istället då, för att säga att man landar någonstans. Ja. Stör inte du dig på den här ständiga landningsoperationen som svenska politiker gör?
Jag vet inte om du är medveten om det, men jag jobbar ju som presschef för Alliansstyrt Region Skåne.
Har du landat i det?
Ja, jag har landat i att det är det jag gör. jag umgås väldigt mycket med politiker. Och när jag började arbeta med politik i Region Skåne så var jag förbluffad. Därför att de sa ord som jag visste vad de betyder, men de använder på ett helt nytt sätt. Det finns ett speciellt liksom politikerspråk. Jag har faktiskt i min dator en fil som heter politikerprat. Därför de första veckorna jag jobbade med det här så var jag liksom så både förbluffad och lite full i skratt över alla möjliga olika sätt att säga typ, jag hör vad du säger men jag kan inte ta ställning till detta nu. Därför att politiker vill ju vara tillmötesgående. De träffar en massa människor, de pratar med journalister och alla som de träffar vill ha pengar till ett eller annat om man är ute på något sjukhus och något. Och massa journalister vill ha svar på olika saker. Politiker har ju lärt sig att på något vis vara väldigt, vad ska vi säga, undanglidande där. Så de kan säga nja på 100 olika sätt. Och sen så har de också speciella uttryck som jag tror... Alltså just det här jävla landandet. Man säger inte så i andra branscher. Och några, jag kan ge dig några exempel på lite andra sådana här uttryck som jag har noterat i mitt umgänge med politiken. Du, vi tar hållplatser i en fråga nu. Det betyder helt enkelt att vi kan inte bestämma detta idag. Vi får ta det längre fram. Så vi hållplatsar den. Sen säger man så. Okej, tar du den bollen, Anna-Karin? Det betyder helt enkelt, kan du göra den grejen, Anna-Karin? Sen så, vi får ta och lyfta den frågan, säger man.
Ja.
Och
så säger man, det har ju fortplantat sig.
Ja, det är mycket sånt. Och sen så när man då pratar med kanske en väljare som är arg för att han har fått vänta flera veckor på en tid på sin vårdcentral eller vad man ska säga. Så säger man så, du, alltså, jag hör vad du säger. Jag tar med mig den. Jag tar med mig den frågan hem. Och det betyder inte ett skit att man tar med sig den frågan hem. Men man kan inte heller säga till den här arga väljaren liksom så att okej, jag löser det. Du får en tid på vårdcentralen imorgon. Det kan man inte säga, för det kan man inte göra som politiker. Och man kan inte heller säga, det var ju ett jävla gnäll. Det kan man inte, utan man måste vara vänlig. Så säger man så, jag tar med mig den frågan. Jag hör vad du säger. Och sen så ska man också sätta ner foten hela tiden. Det är jävla många fötter som ska sättas ner. Nu sätter vi ner foten. Men där gjorde Magdalena Andersson förresten en konstig grej. När hon här om veckan sa hon ska sätta ner foten på. Det gör man väl inte? Man sätter bara ner den.
Jag ska sätta ner foten på Sanna Marin.
På NATO-frågan skulle du sätta ner foten.
Ja,
på Ulf Kristersson. Han totalt liksom missförstod ett begrepp. Han sa att det här ställer ju frågan om NATO på högkant. Vadå på högkant?
Ja.
Han måste väl mena att det ställer frågan på sin spet. Inte att frågan ställs på högkant.
Nej, men man kan väl sammanfatta här att de språkliga färdigheterna hos våra politiker lämnar en del övrigt att önska. Och den här sjukan som uppstår att ett begrepp får fäste och sen överanvänder man det. Om begreppet dessutom eller bilden, liknelsen man försöker använda är dålig från början. Jag menar att landa-pratet är dåligt från början. Sluta då och multiplicera det i ert prat. Hitta något annat. Sök på synonymer. Försök läs en bok eller något liknande, så kanske ni hittar andra ord att använda än de här tramspratet som vi nu har gett ett antal olika exempel på. Jag har fått nog av det i alla fall.
Jag biter ihop. Jag måste bara lyfta ett ord till när du säger landa, för ett annat sånt ord som ofta använder sig. Nej, men vi gör en inflygning där.
Ja.
Vi gör en inflygning, sen sätter vi ner foten och så tar du den bollen.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Och med detta totala nonsensslutsatser så tycker jag att vi går vidare till dagens ämne.
Ja, idag ska vi faktiskt prata om modern, mamma.
Mm.
Någonting som du och jag, vi är ju det, både du och jag är mammor och vi har mammor.
Precis.
Och vi tänkte djupdyka i vad det är att vara moder. Och vad det kan innebära både ur i en livssituation och i val man gör och hur man historiskt har närmat sig denna roll, kan man väl säga. Vad får du för association direkt när jag säger modern? Tänker du på dig själv eller tänker du på din mamma?
Nej, jag tänker nu faktiskt mest på mitt eget moderskap, måste jag säga. Men alltså, moderskapet eller modern är ju intressant för att alla människor har ju en relation till modern och moderskapet, eftersom vi ju alla faktiskt har en moder. Och även om vi inte har en mamma i livet längre, eller om vi kanske till och med har växt upp utan en mamma, så är det ju ändå så att vi har en relation till begreppet. Därför om vi till äventyr så växer upp utan en mamma, så har vi ändå en saknad efter den här. Liksom, för att modern är ju inte bara liksom en fysisk konkret figur, utan modern är ju också en... Alltså det är ju liksom en arketyp i någon mening. Det är en figur som är omgärdad av väldigt många olika föreställningar och förväntningar och förhoppningar, normer och så vidare.
Och ständigt aktuell kan man väl säga. Ständigt aktuell.
Det pågår ju faktiskt ett antal, och om vi ska anknyta till politiken lite igen här, och inte minst till Ebba.
Ja.
Så hon blir ju portad från den här elgalan som alla känner till på grund av detta uttalande som sen då felöversattes. Då skrev Lena Melin, den här politiska kronikören i Aftonbladet, en helt absurd text som gick ut på att Ebba Busch är ju ensamstående tvåbarnsmamma, så vad ska hon rena på galor för? Hon borde väl vara hemma istället.
Ja.
Och det är ju...
Det är ju inte första gången som kvinnliga politiker, särskilt Ebba Busch, faktiskt råkar ut för den typen av oerhört unkna värderingar kopplade till vad man kan göra som kvinna eller mamma. Hur man får se ut och hur man får fördela sin tid. Och framförallt den här... Som aldrig tycks tappa kraft, bilden av att om man gör någonting annat än att vara med sina barn precis hela tiden, så betyder det per automatik att man inte älskar sina barn över allt annat, utan då har man gjort felaktiga prioriteringar. Och man tänkte väl ändå att vi har kommit lite längre än att den typen av smockor eller förolämpningar ska kastas i facet på verksamma politiker. Men där dök den upp igen.
Där dök den upp igen, och samtidigt, vilket är intressant, så pågår ju en annan debatt där jag tycker att vi kanske kommit lite för långt, om man säger så. Och den här debatten tror jag faktiskt har sitt ursprung i en ganska nyutkommen roman av Olga Ravn, som är danska. Och hon har skrivit en roman som heter Mitt arbete. Och det är en roman som kretsar kring en förlossningsdepression, och det är en förvandling liksom som en kvinna genomgår, som då den här huvudpersonen ogillar och så vidare. Och den har då blivit väldigt omdiskuterad på kultursidor, framförallt av kvinnliga kulturskribenter. Och i kölvattnet av detta så har då ett antal kvinnor då bekänt att de ångrar att de har blivit föräldrar. De ångrar alltså sitt moderskap, så de önskar att de aldrig hade skaffat barn. Detta fick då Åsa Bäckman på DNs kultursida tända till. Och hon menade liksom att det kan väl mycket väl vara så att det finns en hel del unkna normer och värderingar, ungefär som de som vi precis pratade om här nu, som omgärdar moderskapet. Men man passerar alla gränser om man sitter och säger i en tv-soffa eller skriver i en text som publiceras offentligt att man ångrar barn som faktiskt existerar. Hon tycker att man som i det här fallet moder, men jag antar att hon tänker samma om faderskapet, man har inte rätt att göra det. Och där, jag måste säga att jag är 100% enig med Åsa Bäckman. Jag förstår inte hur man kan göra så med sina barn. Så där tycker jag att vi kan få gå lite för långt, om du förstår hur jag menar.
Precis. Ja, jo, men, och jag delar den bilden. Där håller jag också med Åsa Bäckman, inte jätteofta jag gör det. Men
just idag.
I det här fallet tycker jag hennes... Mm. Just idag är en sån dag. Mm. Och jag tolkar ju de här bekännelserna, eller bikten nästan, som det handlar om då. Att man biktar att man ångrar något man inte får lov att ångra. Det finns något märkligt i detta att vi i vår tid måste ventilera den typen. Alltså vända ut och in på oss själva och på... den typen av innersta tankar. Så jag menar, det är väl så här att alla människor har i olika faser av livet eller i stunder, det kan vara korta stunder, kanske bara skuggan av en minut, så kan en känsla av att man ångrar något man har gjort eller ett livsval eller något liknande. Man kan drabbas av den typen av varför gjorde jag det här? Eller kanske hade det varit bättre om jag och så vidare. Men det betyder ju inte att bara att den känslan far över dig, genomkorsar din kropp eller ditt sinne, så är det ju inte någonting du måste tvunget berätta om. Det betyder heller inte att när du har begrundat den här känslan så är det den tanken, känslan som är kvar. Utan istället så går du vidare och kommer fram till att ja, men allt det här andra, glada, positiva, kärleken, allt det där fanns ju också. Mm. Förstår du hur jag menar? Att det är någonting märkligt i att ta fäste all kraft på någonting som kanske bara är en känsla som far över dig.
Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Jag håller också med dig i din analys av samtiden. Att det finns ett nästan liksom tvångsmässigt behov av att vädra alla de här känslorna som kan fara över en då och som kanske inte är så vackra. Och att det också känns, eller att det finns ett tvångsmässigt krav på omgivningen att acceptera alla mina fula och låga tankar och känslor. Alltså, en del saker kan man ju nog med fördel behålla för sig själv. Men jag tänker också att i just det här fallet så handlar det om att har du satt barn till världen så har du ett ansvar för dem. Du har ett ansvar för deras välbefinnande. Mm. Och jag kan inte säga att det främjar dina barns välbefinnande att du sitter i en tv-soffa hos Malou eller vem det nu var. Eller skriver en debattartikel i Dagens Nyheter att du ångrar att du skaffar barn. Hur fan känns det för ett barn att läsa det? Jag tycker det är otäckt.
Precis, som jag förstår det så är den här kvinnan som talade med Malou om att hon ångrade sitt föräldraskap och som också använde en formulering om att hon blev väldigt duktig på att spela teater och hon blev en skicklig skådespelare. Mm. Alltså, för jag tror hon fick en fråga om hennes barn hade märkt detta, varpå resonemanget gick ungefär så här att nej, eftersom hon blev en så skicklig skådespelare, vilket ju ger intryck av att dagligen och stundligen har denna känsla av att jag ångrar det funnits i henne och påverkat hur hon betraktat barnen eller sett på dem och så vidare. Och sett på sin egen roll till dem. Och då säger hon också så här att mina barn är ju inte små. Därför kan jag berätta detta. De är inte små längre. Men jag ser nog också det på det sättet som att den där plikten eller skyldigheten i att du har tagit det här beslutet och du har de här barnen att sörja för. Mm. Då kan du inte ventilera den här typen, utan du kan inte ägna dig åt den typen av offentlig bikt kring sådana här djupa frågor. Det skär sig i mitt sinne och i hela mitt känsloliv när jag ser sånt där faktiskt. Det går på kors med allt vad jag tycker är rätt.
Absolut. Alltså jag tänker så att det finns absolut anledning att diskutera normer kring moderskap och förväntningar på mödrar. För tyvärr är det väl så att det finns fortfarande en annan typ av förväntningar på mödrar än vad det finns på fädrar, upplever jag. Och det finns också just de här föreställningarna om att den goda modern ska vara liksom 100% dedikerad till sina barn alltid. Att för att vara en god moder så ska du inte vara intresserad av någonting annat. Och så kan man ju inte leva. Så man är ju inte en fullödig människa, tänker jag, om man bara går upp i sina barn. Och jag tycker nog också faktiskt uppriktigt att om man, alltså om du fäster hela din identitet och hela din mening till ditt föräldraskap, ditt moderskap, så lägger du också en fruktansvärd börda på dina barn. Därför blir det på något vis barnens uppgift att ge ditt liv mening. Sen är det ju så, jag var väldigt ung när jag fick barn. Jag var 21 när jag fick mitt första barn och mitt yngsta barn flyttade hemifrån nu i höst. Alltså det innebär att jag i 30 års tid haft barn hemma som jag har sörjt för och tagit hand om och orört mig för och skjutsat och köpt mat till och allt vad man nu gör. Och det gör, måste jag säga, att det har uppsatt en viss tomhet i mitt liv efter att alla barn har flyttat ut. Så jag håller på med någon slags omorienteringsfas. Men trots detta så har ju inte barnen har faktiskt varit det viktigaste i mitt liv och är det fortfarande. Men det är ju det enda som är viktigt i mitt liv. Det hade inte varit rätt då, precis. Måste jag säga.
Det finns en sån bild som jag har med mig av. Vi brukar ju tala och göra referenser till populärkultur och litteratur och allt möjligt som vi har med oss. Och en scen i Svenska hjärtan, det är första avsnittet, första säsongen som Elisabeth, som spelas av Solveig Ternström, hennes dotter, hon har ett barn och hon har, precis som du just beskrev då, hon har ägnat sig fullt och helt åt att vara den perfekta mamman för den här dottern.
Ja, hon har väl varit hemmafru till och med.
Ja, hon har varit hemmafru, precis. Och nu ska dottern resa till USA och vara au pair eller studera.
Ja.
Och de lämnar iväg henne och sen så uppstår denna tomhet. Mm. För det finns ingen hemma, ingenting att göra. Och då sätter Solveig Ternström eller Elisabeth igång med att laga en trerätters middag till
varje dag till sin man
Torsten.
När han kommer hem.
Ja.
Jag minns det.
Ja, och han äter de första två rätterna med god aptit och sen så säger han tack så mycket, det var gott men livsfarligt. Alltså eftersom det var så mycket mat och så kraftig mat. Och så säger Elisabeth så här, men Torsten, vill du inte ha inlagda päron med vispgrädde och mandelkaka eller någonting sånt där? Ja. Jag har ju gjort det till dig. Men han betackar sig och lämnar bordet. Och kvar sitter Elisabeth i den tomhet och händelselöshet som blir hennes liv och existens då. Och det tycker jag Karin Mannheimer skildrar på ett inkännande vis. Mm. Alltså man känner ju med henne i detta. Hon har gjort allt, hon har offrat så mycket av kärlek.
Mm.
Men nu finns ingenting, vilket ju är en berättelse om att det är inte så klok sak att göra det där totala. Alltså att viga alltid åt någonting som ändå försvinner efter några år. För så är det ju, barn försvinner ju vidare i livet.
Ja, och det är ju också meningen. Alltså den uppgiften man har som förälder, det är ju att göra barnen liksom redo att ta itu med sina vuxenliv. Jag menar, då har man är ju inte färdig med sitt uppdrag, för att förälder är man ju livet ut, så att säga.
Ja,
men jag menar, det akuta behovet av att se till att de kommer i tid till skolan och får mat i magen, har rena kläder och så vidare. Det ska man ska ju lära dem att ta hand om de sakerna själv. Samtidigt så är det så, jag pratade faktiskt med min mamma om det för någon vecka sedan, och hon sa att hon tänker så, hon är nu 70 och sånt, så att, men det liksom det riktiga livet, det viktiga livet, det var ändå när ni var små.
Ja.
Både du och din bror bodde hemma.
Mm.
Och så kan jag faktiskt också känna.
Ja, precis.
Och det tycker jag är lite sorgligt, därför att jag fyller 52 om några veckor. Och jag har ju ändå antagligen några decennier kvar att leva. Jag kan inte ägna resten av livet att gå och vara nostalgisk. Och då är jag ju ändå en människa som har varit ytterst yrkesverksam under hela, ända sedan jag var väldigt ung. Jag har ju alltid jobbat och skrivit och så vidare.
Mm.
Men ändå så kan jag känna den här oerhörda saknaden och tomheten och bli lite avundsjuk. Ja, men när jag pratar med dig ibland, som du har ju barn hemma fortfarande, och ibland är det så, nej men nu ska jag skjutsa hit och jag ska dit och jag ska hämta och sen är det föräldramöte. Alltså, alla de där sakerna tyckte jag var ofta ganska betungande när barnen bodde hemma. Jag hade ju tre barn som bodde hemma naturligtvis. Och jag längtade väldigt mycket efter den där egen tiden när jag skulle kunna egentligen få sätta mig och skriva och så vidare. Och den lyckades jag ju få hela tiden också. Nu har jag ju jättemycket egen tid.
Ja.
Och då blir det nästan lite svårt ibland att fylla den tiden med innehåll, eftersom jag har varit i 30 års tid så upptagen av att ta hand om andra människor. Men jag är väldigt glad av att jag parallellt med detta också har haft en yrkeskarriär, för annars hade jag ju suttit som stackars Elisabeth.
Ja, precis. Med inlagda päron och vispgrädde.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Midjan så smal, så royal.
Men med detta så kan vi väl göra en brygga till en annan diskussion som också så pågår om moderskapet. Mm. Och det är liksom någon slags, jag ska väl säga, ett antal yngre kvinnor som på ett rätt så essentialistiskt sätt också, vad ska vi säga, upphöjer moderskapet till det enda som ger mening och det som egentligen är kvinnans uppgift. Jag tänker, det började väl med någon, det var Greta Thurfjell i Dagens Nyheter som för ett par år sedan nu skrev en text som handlar om huskvinnan, och hon kanske inte skrev explicit om moderskapet, men det handlade ändå om det här liksom att vara hemmafru och ta hand om ett hem, liksom att det är en viktig sak och så vidare. Och nu så har den här, vad heter hon, som var med i någon podd, Anna Björklund tror jag hon heter. Hon har kommit med en bok där hon också då, hon har då rätt så många barn verkar det som. Och detta liksom är det, som jag har förstått recensionerna, så är det så att hon beskriver sig själv som en ganska vilsen tonåring och ung kvinna som försökte leva upp till olika mer eller mindre orimliga ideal. Men när hon fick sitt första barn så föll det på plats att det är det här jag ska göra. Och jag kan bli lite bekymrad över att de föreställningarna odlas av unga kvinnor idag. Nämligen att det är moderskapet som är det som ger kvinnan mening och mål och innehåll i livet. Naturligtvis är det så att föräldraskapet har varit oerhört viktigt och är viktigt för mig. Och har gett mening och innehåll. Men det kan ju inte vara det enda. Alltså, ska återigen kvinnan förpassas till det privata? Jag känner mig mycket tveksam till det. Vad säger du om den här essentialiseringen?
Jo, nej, men jag, en del av kritiken delar jag väl där. Jag tänker på två sätt. Å ena sidan är det ju så här att vi har ju dissekerat normkritiken tidigare i söndagsskolan. Och vi är ju kritiska mot normkritiken i så mått då att det blir lite på något sätt givet och formaterat och mallat vad man ska vara kritisk mot. Mm. Och vilka normer det är man ifrågasätter. Och där då den förälder som lägger mer tid på sina barn och kanske inte ägnar sig så mycket åt att yrkesarbeta, då är den traditionell, konservativ och så att säga, det är den normkritiken riktar sig mot. Och då vet jag att vi sa i det avsnittet att den som verkligen är normkritisk här är ju kanske den som väljer i konflikt med bilden av att man ska jobba, både jobba mycket och ha många barn och vara med barnen. Så i detta finns det ju ett mått av att man bråkar inom citationstecken lite grann med den bilden av jag kan både ha karriären och vara mamma. Mm. Man säger, nej men jag struntar i karriären, jag är bara mamma för det är så att säga den stora rollen eller det som ger mitt liv värde. Med det sagt så tycker jag samtidigt att det finns i den här essentialiseringen, så den ligger ju farligt nära att man biologiserar också vad kvinnokroppen är. Det finns någonting i det som gör att det är det biologiska moderskapet då, eller föräldraskapet, som är det tunga, det sanna och det som är det verkligt äkta moderskapet. Det kanske är det bästa ordet då. Och det köper jag ju inte, därför att i dess förlängning finns ju också idéer om att kvinnans kropp då, detta att vi menstruerar, alla cykler och allt sånt där, detta definierar och begränsar eller möjliggör också vad vi bör eller inte bör ägna oss åt. Exempel är ju då att vi ser arbetsplatser, ofta kvinnodominerade då, som plötsligt börjar tala om att det är viktigt att ha koll på de anställdas menscykler och när man har PMS och liknande. Och här har vi alltså nu i ett århundrade klarat av, snart ett århundrade klarat av att ha kvinnor i arbetsmarknaden. Kvinnor har erövrat position efter position, arbetsfält efter arbetsfält. Och så att säga renats från att vara sin kropp och vad denna kropp har möjlighet till på gott och ont då. Och nu är vi tillbaka i någon slags att det är biologin som definierar vad vi kan eller bör eller ska. Och det oroar mig verkligen.
Ja, jag håller helt med det, och det hänger ihop med det här upphöjandet av moderskapet som det som på något vis förklara från kvinna vad hon kan och vad hon bör. Sen så får jag väl lägga till då, liksom att för mig var det väldigt viktigt att bli mamma. Alltså, det är ju också så, alltså vi har pratat om det ett par gånger innan i vår podd med liksom olika typer av passageriter och förvandlingar och så. Och det är klart att bli moder, för det som händer vid en förlossning är ju inte bara att ett barn föds. Det föds ju också en moder och en fader då, i allmänhet också, eller i alla fall en förälder till. Och det är ju en passage. Man inträder i ett alltså påtagligt nytt stadie i livet. Men jag menar, man kan ju vara en fullödig människa utan att bli förälder. Alltså det finns något lite problematiskt i detta. Där man reducerar så mycket till biologin och till sin kropp i någon mening.
Ja, och det är inte en lycklig väg att gå för någon, tror jag. Och jag tror också på samma sätt som vi varit inne på här att föräldraskapet är inte givet av att det är något man har avlat själv eller som man har fött fram om man då är kvinna. Utan du kan ju känna precis samma mått av moderskap, föräldraskap, omsorg och ansvar för detta väsen, detta lilla liv. Även om det inte är ditt biologiska barn, så att säga.
Absolut.
Och det ligger ju lite i den där, alltså där man överdriver då den här passageriten eller den biologiska aspekten av det. Då hamnar man i ett konstigt läge där också då det biologiska bandet blir någonting som slår ut alla andra möjliga band.
Ja, men det blir något mystifierat av.
Ja, precis.
Det blir
precis. Jo. Men i detta ligger ju också en konstig, alltså om vi försöker expandera diskussionen lite ännu något, så tänker jag på det där med bilden av modern som god. Mm. Alltså modern som källan till omsorg, kärlek, värme, allt det som är liksom på plussidan och ena sidan då. Och samtidigt som jag, det finns något, en formulering om att det, är det Freud som säger det här med att den goda modern misslyckas. The good mother necessarily fails.
Mm.
Vilket jag tolkar som, alltså, du, om du inte ibland går bak, tar ett steg tillbaka, om du inte ibland när du kan hjälpa barnet avstår att hjälpa barnet, så alltså det, hur ska jag förklara det, så det goda i ögonblicket är ju att hjälpa till varje pris, se till så att locket på den där burken öppnas eller att man får hjälp att komma upp på klätterställningen eller så, då är man god i ögonblicket. Men ur ett längre perspektiv, så om jag inte tar ett steg tillbaka och låter ungen kanske dratta ner själv eller få hålla på i 25 minuter för att få upp det där locket för att lära sig hur man gör, hur man skruvar, då binder jag ris till barnets rygg så att säga. Därför att barnets målet med föräldraskapet är att göra barnet självständigt bit för bit för bit och göra mig själv överflödig.
Jo, men precis. Alltså för att, det som Freud menar är för att vara en god moder så måste du också misslyckas ibland med att du måste helt enkelt avstå från att möta ditt barns behov av hjälp.
Precis.
Varje gång, utan vid liksom väl avvägda tillfälle så får du faktiskt tänka att det här kan ju barnet klara själv. Så man behöver inte alltid vara där. Men det ligger ju liksom något annat i det här också. För jag tror också att alltså det är oundvikligt att misslyckas som moder. Det kanske liksom, alltså det är kanske mer oundvikligt att misslyckas som moder än vad det är som att misslyckas som fader. För att jag upplever nu ändå att pappor blir mer förlåtna. Alltså det finns en mer förlåtande inställning till den frånvarande pappan. Eller den trasiga pappan. Eller vad det nu kan vara. Medan det finns andra förväntningar på mamman.
Jo, men jag håller med dig om det.
Mamman ska ändå vara liksom den här stora, varma, mjuka famnen. Hon ska alltid vara där. Och hon ska helst inte ha några idéer om sitt eget liv. Och hon ska helst inte liksom... det ska inte finnas någon som helst misstanke om att den här mamman är en sexuell varelse på något sätt. Alltså, allt sånt blir väldigt känsligt i en skilsmässa också när man inte längre lever med barnets pappa utan träffar andra. Alltså, det blir många komplikationer i detta som jag tror faktiskt är känsligare när det är en mamma än en pappa.
Ja, precis. Nej, men det finns ju ett otal berättelser, självbiografier, memoarer och så vidare där kända människor berättar om sin barndom och idylliserar, romantiserar den frånvarande pappan. Som den som bar glädje, den som var spänning, den som var den öppna världen så att säga, eller den som öppnade dörren till världen. Medan den som man då spyr på är mamman som alltid var där. Mamman som var liksom tristess, vardag, tjat och gnat. Trots att vore det inte för henne så hade ingenting av detta blivit, så att säga. Jag vet att jag reagerade faktiskt på det när jag lyssnade på Claes Malmberg i Stjärnorna på slottet. När han berättade om sin uppväxt och om den här pappan som bara dök upp någon gång inemellan. Och var en hjältefigur då. Och så var han samtidigt lite lätt besviken på mamman, för hon var ju inte alls sådan. Men han såg inte att det var hon som bar allting. Hon var den närvarande, den som alltid var där. Finns samma tendens i Leif G.V. Perssons böcker.
Jag satt precis och tänkte på G.V.s memoarer eller självbiografi, där också precis. Hans mamma... Alltså den som läser ser ju att mamman är ju faktiskt där hela tiden. Hon, liksom, hon har sina trista jobb, men hon ser till att det finns mat hemma och att han har kläder och så vidare. Men det är ändå liksom att hon är ändå inte bra nog, utan det är när pappan då liksom, då är det fest på något vis, som du säger.
Då
är det
precis.
Spännande. Och så samtidigt skildras ju aldrig mammor som, alltså, därför de här fäderna har ju då ett stort liv någon annanstans, som har yrkeskarriär och de är utomlands och så, och när de kommer hem blir det fest. Men en mamma som är på samma sätt, som har en karriär eller som reser mycket i jobbet, hon är bara en jävla svikare. Hon är inte en hjältinna när hon kommer hem med presenter.
Nej, precis. Det som inte Leif G.V. heller riktigt förmår att se när han skriver detta, det är ju att om det är någon han liknar så är det ju sin mamma. Alltså då menar jag i de förmågor och egenskaper och sätt att förhålla sig till världen som han beskriver henne, på det sätt han beskriver henne då. Hon är ju liksom Ja, det finns flera delar i henne som sen återspeglas i hur han blir. Men det är man då oförmögen att se. Utan man ser bara sin likhet med den här föreställda hjälten istället.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Det finns ju, som du säger, oerhört många skildringar av dåliga mödrar. Alltså det finns den elaka mamman, den frånvarande, den psykiskt sjuka mamman och så vidare. Men jag tänker om de hade en väldigt fin utställning på Louisiana förra sommaren som handlade, just den hette Mamma eller Modern och sånt. Och det var då en utställning om moderskap och olika typer av moderskap, olika bilder av moderskap. Och jag minns särskilt Tracy Moffats bilder som heter Scared for Life, som är då en bildserie i fotografier, svartvita fotografier, ur barnets perspektiv, där mamman alltid är på väg någon annanstans och så vidare. Så tänker jag att det här är ju inte en mamma som vill skada sina barn. Alltså det är inte en mamma som är grym eller som är våldsam, utan det är en mamma som är trött. Det är en mamma som är tanklös. Det är en mamma som är självupptagen. Mm. Så jag tror liksom att det som våra barn så småningom anklagar oss för, och det som vi eventuellt anklagar våra mödrar för, det är ju mycket sällan alltså skador som har uppkommit uppsåtligen, så att säga. Utan det handlar ju om att man inte har förmått att vara fullt ut närvarande hela tiden. Mm. Och det är ju någonting med moderskapet som är också utmattande. Oavsett liksom att man faktiskt älskar sina barn och skulle göra precis vad som helst för dem, så är det ju så att då och då så är det ju utmattande. Och man kanske inte orkar vara där 100% så mycket som man vill. Det tänker jag mycket när den tiden är över. Att jag tänker, liksom i retrospektiv, så är ju den tiden som verkar så oändligt lång, den är ju väldigt kort egentligen.
Ja, precis.
Alltså när jag ser tillbaka på mitt liv så småningom, så kommer ju den tiden där jag var enormt upptagen med både små och barn och att skriva en doktorsavhandling och försöka skriva andra böcker och så vidare. Det var ju inte så många år det handlade om, men när man är i det så känns det som om det aldrig ska ta slut. Man tänker, jag kommer aldrig mer att få sova en hel natt. Jag kommer aldrig få sova ut på morgnarna. Jag är alltid tvungen att stressa för att hinna till förskolan i tid och så. Men jag vill säga det till alla er kvinnor som fortfarande är i det, att det tar slut och du kommer faktiskt att sakna det.
Ja, precis. Ja, men jag håller med. Och den där tids... Man har också en villfarelse om att om jag inte gör allt detta, om jag inte också hinner med den där delen på jobbet, så kommer mitt jobb att bara kollapsa och hela min karriär är slagen i spillror. Eller den är tillfogad i reparabla skador då. Så är det ju inte. Utan det är precis som du säger, att det är så kort tid det handlar om. Det är liksom en månad hit, en månad dit. Tycker man då är väldigt, väldigt mycket när man har små barn. Ska jag vara hemma en hel månad till med föräldraledighet och vara från jobbet och sånt där? För att det är inte lång tid. Och du har, precis som du säger, ett enormt yrkesliv, långt yrkesliv kvar sen. Att göra en massa saker. Då kommer det här att kännas som en krusning bara. Så var hellre hemma då. Faktiskt måste jag säga.
Jo, men jag håller med där. Men jag tror att det skulle liksom... Det måste nästan till en attitydförändring i, framförallt i Sverige. Därför att det som jag upplever väldigt starkt är att man är som mest intressant när man är mellan 30 och 40. Alltså rent i yrkeslivet. I alla fall om man jobbar med det som du och jag arbetar med. Det är möjligt att det är på ett annat sätt om man är jurist eller jobbar på en bank eller någonting. Men då är fokus väldigt mycket på det där decenniet mellan 30 och 40. När man pikar på något vis eller förväntas pika. Och det är ju samtidigt då som väldigt många faktiskt har små barn. Nu tycker jag liksom, jag har inga små barn nu, jag behöver aldrig vabba och jag behöver liksom inte hämta och lämna. Så, men samtidigt så är jag allt mindre intressant på arbetsmarknaden, för jag betraktas som gammal redan, trots att jag bara är lite över 50. Och det tycker jag, det finns någonting i detta som är ganska beklämmande på något vis, att du har de ganska få åren där du förväntas göra allting samtidigt. Alltså du ska skaffa hus och du ska liksom föröka dig och ta hand om dina barn, fostra dem, och samtidigt ska du avsluta din utbildning och klättra uppåt i ditt yrke, vad du nu väljer, och vara överallt och göra allting. Det är inte riktigt rimligt att allting ska packas ihop på det sättet. Nej. För att de flesta av oss Ja, men alltså medellivslängden idag från kvinna är väl 84 år. Alltså vi behöver inte göra allting när vi är mellan 30 och 40. Nej, men det är också precis. Väldigt svårt att som nyexad 30-åring säga att nej, men nu tänker jag jobba halvtid ett par år till hand om mina barn. Alltså det går inte riktigt om du vill skapa en ny yrkeskarriär. Tyvärr är det nog så.
Ja. Men jag tänker på en del som man kan tro är ett nytt fenomen, men som jag nu kommer att hävda inte är det. Nämligen detta med glappet emellan hur man framställer sitt moderskap och hur det är i realiteten. Vi pratar ju mycket idag om någon slags sociala medier-versionen av livet. Som är mer tillrättalagd, vackrare, med ett filter och allting är frid och fröjd och familjelivet är perfekt och sådär. Kontra då att någon slags vardag som innehåller precis alla de plus och minus som en vardag ofta innehåller. Och det kan vara ganska fult också. Då tänker vi att det här är någonting som har kommit av att sociala medier definierar oss eller är så närvarande i våra liv. Men precis det där glappet har väl egentligen i alla tider funnits. När jag tänker på nu till exempel på den dåliga mammans huvudrollsinnehavare är väl ändå skådespelerskan Joan Crawford.
Ja.
Ja, som ju hade adopterade barn om jag minns rätt. Och som älskade att framträda och visa fram dessa vackra barn, framförallt dottern då, i fantastiska klänningar och de var väldigt vackra tillsammans och livet tedde sig perfekt. Och sen visade sig då när dottern skriver en redogörelse för hur barndomen tedde sig. Boken heter Mommy Dearest.
Ja, precis.
Att det här var ett rent helvete för henne. Alltså ett psykiskt helvete hon befann sig i under sin uppväxt med en mamma som hade närmast alltså sadistiska drag i vad hon utsatte barnen för. Så det där, nu säger jag inte att alla som har fina bilder på Instagram är som Joan Crawford.
Att de egentligen är sadisterna. Det ska vi nog akta oss för att påstå.
Men jag är intresserad av glappet här. Alltså att det alltid har finns i någon slags sån här, att man vill få det att se perfekt ut och sen så finns det något annat där bakom.
Ja, men absolut. Jag har faktiskt precis läst en bok som heter La Grande Familia eller La Familia Grande möjligtvis av Camille Cushnet som är hon är dotter till Evelyn Cushnet som var en väldigt profilerad feminist och hon var professor i juridik och hade olika regeringsuppdrag och så vidare och pappan är då Bernard Cushnet som var utrikesminister och styrfadern Olivier Duhamel har suttit i partisocialist, har suttit i EU-parlament och så vidare och de här Evelyn och hennes syster som var en mycket firad skådespelerska, systrarna Pissier, de var liksom ett begrepp i Frankrike. De var liksom navet i en vänsterintellektuell miljö under 70-, 80- och 90-talen. Där de samlades på en stor lantegendom på somrarna med akademiker och liksom kultureliten på olika sätt, vänsterkultureliten då. Och allting såg ju fantastiskt ut från utsidan. En oerhört privilegierad bohemisk uppväxt med akademiker och föräldrar med mycket pengar och stor våning i Paris och så vidare. Men sen så kom då Camille Cushnet med den här boken i höst. Alltså hon är då född 1976 och hon är inte så mycket yngre.
Lika gammal som jag.
Ja, precis. Det är hon ju. Det är en uppväxt då under 70, 80, 90-tal. Mm. Och det visade sig i den här självbiografiska boken att dels att styvpappan Olivier då, som har suttit som varit EU-parlamentarik och bland annat varit en väldigt hyllad vänsterintellektuell figur i den franska offentligheten, han utnyttjade Camilles tvillingbror Victor sexuellt från det att han var tonåring under ganska många år, ända tills Victor flyttade hemifrån. Och hon beskriver då också interiörer från de här sommarsandlingarna på Sarany som det heter, med, som indränkta i vin och väldigt mycket, liksom, det var liksom någon slags plikt att vara naken och hon beskriver hur mamma frågade henne när hon var 12 år gammal liksom, vad väntar du på? Knullande är ju den enda frihet vi har, alltså det var liksom väldigt liberalt på olika sätt och det är också så intressant för att det här var ju en uppfostran i någon slags frihet. Det fanns ett tydligt krav från föräldrarna och det var att de skulle ha toppbetyg i skolan. I övrigt så fanns det nästan en tvångsmässig idé om att barnen skulle vara fria och föräldrarna krävde barnen att barnen skulle respektera föräldrarnas frihet. När, när Camilles föräldrar skilde sig när hon var 6 år gammal och hon var ledsen över det, så sa mamman: quelle parodi, jag har idioter till barn, det är min frihet att skilja mig. Mm. Och det där tycker jag är så intressant. Med,
ja, det är, det.
Det är liksom lite samma sak som de här människorna som nu sitter i tv-soffor och begråter att de skaffade barn. Alltså man kan inte vara så egoistisk när man har barn. Samtidigt som jag tror att det som Camille Kouchner nu anklagar framförallt sin mamma för, det är egentligen inte ett utslag av ondska från mamman, utan snarare en, liksom en fasansfull egoism och självupptagenhet som gör att hon egentligen aldrig har sett sina barn. Hon har inte förmått sig att barnen är faktiskt människor som har egna behov och som jag har ett visst ansvar för att värna om. Ja. Utan i den här familjens liv så var friheten och idén att det är förbjudet att förbjuda någonting, det var liksom credo. Jag tror ju att moderskap innebär att man också måste sätta gränser på olika sätt faktiskt.
Ja, och framförallt, det är ju, även om man, hur man nu fördelar arbetet med i hemmet och utanför hemmet och vad man engagerar sig i och så vidare, så innebär ju att du blir förälder när du blir mamma att du också sätter någon annan framför dig själv.
Mm.
Sen gör du ju det på ett väldigt påtagligt sätt under de första levnadsåren och fram igenom tonåren och så vidare. Men så småningom klingar ju det där av naturligtvis, för ditt ansvar är inte lika så att säga grundläggande och allomfattande längre när barnet rör sig ifrån dig. Men det är ju den där delen att kunna sätta något annat framför sig själv, som den uppväxtskildring du just gav exempel på visar ju på människor som inte i någon del av livet har förmått att göra det, utan där den politiska kampen eller där någon slags plakat deviser då för vad som är viktigt i livet också, så det är viktigare än annat, samtidigt som det då kolliderar med helt grundläggande ansvarstagande i relation till små barn som ju inte har haft något positivt utav den här så kallade frihetskampen som de har gjort till sin. Men jag tänker också på, alltså det finns någon parallell till Lars von Trier, har ju beskrivit sin mamma ganska mycket. Har du tagit del av hans beskrivningar där? Hon verkar vara inte en Joan Crawford, men inte heller helt olik, om man säger så. han frågade ju henne sent på kvällen när han skulle sova: mamma, kommer jag dö i natt? Var på mamman som hade som credo att alltid tala sanning svarade: troligen inte, men jag kan inte garantera att det inte sker.
Det är inget bra svar till ett oroligt barn.
Det är det inte. Så att men vi rör oss ju kring liksom någon slags extremer här i goda mammor och dåliga mammor. I fiktion och verklighet.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Ska vi säga några filmtips eller litteraturtips? Du har ju gett flera nu på nya böcker också som där man kan läsa på det, kring detta.
Ja, alltså jag upprepar gärna namnet Camille Kouchner och La Familia Grande. Jag tyckte den var väldigt intressant, barndomsskildring, och det var liksom också framförallt alltså en intressant diskussion kring begreppet frihet och frågan som jag fortfarande grunnar på efter att läsa den, alltså är det frihet om man tvingar någon att vara fri?
Det
fanns en drift hos föräldrarna här, och framförallt modern, att inympa den här frihetslängtan och feminismen i framförallt sina döttrar. De fick inte ha trosor på sig, de skulle inte använda BH, det skulle vara naket, de skulle vara fria, och jag har svårt att säga att det är en äkta frihet när man tvingar någon. Men och det i sig
friheten blev en tvångströja nästan.
Ja, men det blev det ju verkligen. Men det är väl ett fel som är ganska vanligt att man gör som förälder, att man i all välmening så vill man väl på något vis överföra sina egna övertygelser och sanningar på sina barn. Mm. Och det tror jag att man ska försöka undvika.
Ja, man ska hålla igen lite där. Men jag tänker att en del av moderskapet och alla de delar vi nu har berört här, då rör vi oss också mot frågan om möjlig försoning kopplat till det man ser sig ha blivit berövad. Och om man då är ett barn som är missnöjd med vad föräldern gav en. Försoning också med någonting som har utspelat sig under de här formativa åren då. i uppväxten. Och ibland kan det ju handla om, jag tänker till exempel på ett sommarprogram som jag omöjligen kan glömma. Det var Cecilia Hagen, journalisten Cecilia Hagen, som för många, många år sedan pratade om sin mamma i ett sommarprogram. Och hon inledde med genom att säga så här, alltså min mamma var nog inte riktigt klok. Och sen berättar hon då om hur den här mamman på olika sätt hade brister, egenheter, tokerier som hon gjorde, som gjorde livet annorlunda, ibland roligt, men också ganska besvärligt, ända upp i, genom då Cecilia Hagens vuxenliv och då när hon själv blev mamma och så. Mm. Men hon slutar detta vid mammans dödsbädd. Och när denna mamma som har gjort Cecilia Hagen försatt henne i olika grader av ångest kan man väl säga under livet då ändå, där de två försonas genom att Cecilia Hagen säger att du var den allra bästa mamman man kunde tänka sig. Och det är det liksom hon lämnar henne med när hon lämnar livet. Och jag tycker det där är en sån vacker bild att det kanske kan ge någonting också till en själv att man faktiskt försonas även om det har varit saker som har varit hemska eller inte bra och galna och sådär. Att hitta det läget och så kan man släppa taget.
Mm.
Vad tror du om det? Är det? För jag ser det som en del av moderskap, föräldraskap också, att man måste försonas med vissa delar. Annars kommer man inte, liksom, annars kan man inte komma vidare och då skymmer det blicken för att se det som också var bra.
Jo, men jag tror att du har helt rätt i det. Alltså jag tänker så här också att man har de föräldrar man har. Och det är väl, jag tror inte att det finns en perfekt uppväxt eller perfekta föräldrar. Och jag vet att jag har gjort många fel som mamma. Och jag kan väl tycka att det finns saker som jag skulle önska vara annorlunda i min egen uppväxt. Men nu är livet som det är och man har blivit den man är också liksom i någon mening i relation till sin barndom och sina föräldrar. Och jag tror att det är viktigt för alla människor att ha en relation till sitt förflutna faktiskt.
Mm. Precis.
Och att vårda det. Och att kanske någonstans försonas med att det var inte exakt som jag ville. Men det är detta jag har. Det är den mamma jag har, det är den pappa jag har. Och att försöka ta vara på det så länge det finns. För att jag menar, vi kommer alla att försvinna en dag. Och jag tror att det är väldigt olyckligt att vara oense med sin mamma eller sin pappa när han eller hon dör. Jag tror att det blir en svår sak att bära med sig resten av livet.
Ja,
att man
precis.
Inte försonades med sina föräldrar om nu behovet finns. Och jag tror det är vanligare än vi föreställer oss att relationer mellan föräldrar och barn blir skakiga och bristfälliga och såriga och så vidare.
Ja.
Men det är också vanligare än man kanske tror att människor kan också överbrygga det för att fokusera på det som är bra. Att det är väl relationen mellan föräldrar och barn är ändå en väldigt speciell relation. Jag tror att det är viktigt att försöka bevara den relationen än vad det är att försöka bevara relationen till en partner eller till en vän. Därför det är liksom, det är en annan, och nu glider jag ju själv nästan in i något biologistiskt, men jag tänker inte egentligen att det handlar om biologi, utan jag tänker att det handlar väldigt mycket om att förstå vem man är också. Och för att förstå vem man är och varför det blev som man blev, så tror jag att man behöver en relation till sin uppväxt och till de som fanns där.
Precis, och jag brukar tänka sådär med syskon att, för det är en väldigt speciell relation det är med, som vi, det borde vi avhandla här i söndagsskolan, det får bli ett nästa en ytterligare nedslag på det, men syskon har man för att man ska kunna ställa gemensam diagnos på sina föräldrar. Tänker jag. Det är liksom sagt med värme, därför att det är ju den enda man har som man då delar bilder av, eller där man kan kontrastera bilder av hur det var eller vad hände, vem gjorde vad, vem sa vad och så vidare. Och att det finns ingen annan som har sett det här så nära då som dessa två eller tre eller fyra eller hur många det nu finns. Så att det är en väldigt fin sak i det. Men låt oss återvända till syskonen längre fram.
Ja. Det tycker vi kan göra. Har du avslutningsvis något litterärt eller filmiskt tips, bortsett från de som du redan har tagit upp?
Ja, jo, en av varje ska jag ta. Jag tycker man ska ta och läsa eller lyssna på eller se Strindbergs Fadern. För då nu tänker alla lyssnare här, vadå, det handlar ju om modern. Ja, det är ju det också denna pjäs egentligen gör. Därför att i centrum där finns modern Laura som har bestämt sig för att driva in sin make, ryttmästaren, i galenskap och osäkerhet kring huruvida deras gemensamma dotter är deras gemensamma dotter eller inte.
Just det.
Så det är en bild av den onda modern. Strindberg var ju oerhört förbannad på kvinnor hela tiden, särskilt starka kvinnor. Och här tar han då... Nej, precis. Eller han, jo, det var ju det han gjorde. Han kunde inte låta dem vara. Han blev
men han
hela
kunde
tiden
inte
kär.
Hantera dem, så kan vi väl uttrycka.
Nej, precis. Så det är en psykologiskt intressant skildring av föräldraskapet och fadern och moderns olika roller där, som jag tycker gott man kan återknyta kontakten med. Sen något lite mer lättsamt, då tycker jag att filmen Ömhetsbevis från 1982, tror jag den är från, med Shirley MacLaine som den stundtals ganska egoistiska Aurora Greenway i huvudrollen. Det är en av mina absoluta favoritfilmer all times, måste jag säga. Därför att i den skildras en moderskap på olika sätt, och i alla de delar, skulle jag säga, som vi har berört här, när man ibland tänker mer på sig själv och när man tänker bara på barnen, och sen vad som händer när det hemskaste som kan hända faktiskt inträffar, nämligen att barnet blir dödligt sjukt.
Mm.
Alltså det vuxna barnet drabbas av någonting som gör att man inte kommer att klara sig. Och det är då mamman, den åldrade mamman, som får se sitt barn gå in i en närma sig döden helt enkelt. Mm. Jag tycker den är väldigt varm och fin, den filmen. Och trots att den då har 40 år på nacken nu, så säger den fortfarande om någonting om det mänskliga tillståndet och om de här relationerna som är bland de viktigaste i livet faktiskt. Mm. Kanske den viktigaste i livet.
Låt mig ge ett sista tips då. Sylvia Plath, som ju dessvärre tog sitt liv. Mm. Hon skrev en hel del kring moderskapet. Och hon var ju poet. Och i bland annat Ariel då, diktsamlingen som gavs ut efter hennes död, så skriver hon så här om förlossningen. Kärleken drog igång det som en fet guldklocka. Barnmorskan daskade dina fotsulor och ditt kala skrik tog plats bland elementen. Och jag tycker mycket om Sylvia Plath, och jag, liksom, berättelsen kring hennes självmord är också väldigt berörande, därför att hon utsätter ju sina barn för det största svek man kan utsätta sina barn för. Hon lämnar ju dem genom att ta sitt liv. Men innan hon tar sitt liv genom att stoppa in sitt huvud i gasspisen eller skruva upp gaskranen där, så barnen sover fortfarande. Och hon brer smörgåsar och häller upp mjölk till dem. Och sen så tätar hon då dörren med handdukar, fuktiga handdukar, så att gasen från köket där hon planerar att ta sitt liv inte kommer ut till dem. Så hon ställer ut smörgåsarna och mjölken. Hon vet också att portvakten ska komma om bara en timme eller någonting för att ordna någonting. Så hon vet att barnen kommer inte vara ensamma särskilt länge. Men jag tycker hennes dikter kring moderskap är väldigt fina. Så de uttrycker en väldig ömhet och kärlek. Och samtidigt så var moderskapet problematiskt för henne. Eller kanske snarare det faktum att hennes man, barnens far, Ted Hughes, inte riktigt tog sin del av ansvaret, blev problematiskt för henne. Men det vill jag verkligen tipsa om, att läsa Sylvia Plath med de glasögonen också, så att säga.
Precis, ja. Och sen så spela Siw Malmkvist, Mamma är lik sin mamma, på full volym idag, denna söndag, tycker jag. För att den är rolig fortfarande, faktiskt. Lyssna på texten. Den är roligare än man kan tro.
Ja, hon är det inte John Lennon som har skrivit en låt som heter Mother? Den är inte alls lika rolig, den är hemsk.
Lyssna inte på den. Det blir för mycket om ni läser Sylvia Plath.
Jag började Plath och John Lennons Mother. Nej, det går inte. Ni får balansera Plath med Siw Malmkvist, tycker jag.
Istället, precis. För att det är faktiskt en fyndig text. Så bränn på den nu, och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, det gör vi. Ha en fin söndag. Hej då!
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.